Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik och ska den här veckan samtala med en av våra mest psykologiskt djuplodande författare. Hon är 59 år, bor i Halmstad och debuterade 2015 med boken Sekten på Dimmön. Boken belönades med pris för årets bästa deckardebut. Sen har utvecklingen gått snabbt. Ett nytt förlag, fler böcker och större upplagor. Suget efter att veta mer om den manipulativa sektledare som författaren skriver om ökar hela tiden. Författaren Mariette Lindstein och skriver nu på sin fjärde bok. Välkommen till Utvik och böcker, Mariette.
Tack, så kul att vara här.
Du har gått från att vara totalt okänd till att bli ett välkänt namn som snart ska till bokmässan i Göteborg. Hur har du upplevt den här resan?
Ja, det är ju lite som en dröm. För kanske 10 år sedan så var jag sektmedlem som var fången och inte hade någonting att säga till om mitt eget liv. Och nu läses mina böcker av så många. Men jag tror också att när jag började skriva min bok så var det aldrig så att jag tänkte att jag skulle bli berömd. Eller att jag tänkte om 1000 personer läser min bok så är jag nöjd. Då kommer jag göra en skillnad. Kanske kommer någon som funderar på att gå med i en sekt eller liknande samfund och tänka om. Så jag har aldrig velat ha en massa berömmelse eller så. Utan jag bara tyckte att det var viktigt att berätta min egen historia.
Ska du berätta lite om det här? Du skriver om en manlig sektledare och hans offer. Och det är ju ingen slump, precis som du säger. Kan du berätta lite om hur du lärde känna den så kallade sektvärlden inifrån?
Jag gick ju med i en sekt när jag var 19, vilket var Sankt Lukaiskyrkan. Och det är väl en av de största fördomarna om sekt, att man tror att det är lättlurade personer med dåligt självförtroende som går med. Men jag var precis tvärtom. Jag var väldigt utåtriktad, glad. Men jag var också väldigt less på den lilla hålan, Halmstad, där jag bodde. Och sökte liksom efter spänning. Och så kom jag i kontakt med Scientologikyrkan. Och drogs liksom långsamt in. Det tog ett år. Och det tog många, många år innan jag flyttade till USA och kom i kontakt med de riktiga ledarna för sekten. Men det var då som hjärntvätten började för min del. Och efter några år så var jag helt fanatisk själv och väldigt hjärntvättad. Men jag hade verkligen kontakt med en person som liknade då Frans Osvald i mina böcker. Men sen när jag fortsatte att skriva så fick Frans Osvald eget liv och han liksom växte i mina böcker och blev sin egen person.
Så Frans Osvald är alltså sektledaren i dina 3 böcker som du har gett ut?
Ja, det heter han.
Du, jag tänkte, du var ju med i, hur många år var du med? Var det 20 år?
25.
25 år, och du träffade liksom topparna i den här rörelsen. Men kan du beskriva någonting, för det är många som har hört talas om Scientologikyrkan men inte riktigt vet vad det är för någonting. Kan du beskriva rörelsen lite grann?
Den startades på 50-talet av L. Ron Hubbard. växte explosionsartat. Och den handlar ju, det är ju, den är lite ovanlig, därför att det är inte bara så att du har en bok som Bibeln som du tror på, utan det finns många, många texter. Och det handlar egentligen om att gå in och ta bort skadliga minnen, bli med sig själv. Och grunderna är ju, jag tror jag kan säga att det är ett hopkok av en massa olika filosofier. Elron Hubbard var en väldigt tyrannisk person, och hela administrationen och ledningen är och har alltid varit väldigt diktatorisk, och det är inte lätt att komma därifrån.
Vad är det som gör att Scientologikyrkan har behållit sitt inflytande och sin makt så länge, trots att det är så många som har hoppat av och vittnat om att de har blivit manipulerade och lurade på hundratusentals kronor? Vi har ju många, en del kändisar i USA som är med till exempel.
Jag tror det finns, först så tror jag inte att de har så mycket medlemmar längre, utan jag tror att allt som görs av avhopparna faktiskt hjälper, och att det är fler och fler som lämnar kyrkan. Men sen har du ju det här med kändisarna som har en stor dragningskraft, och folk tänker att ja, du vet, om Tom Cruise är med så kan det inte vara något fel. Och sen så finns det en annan sak som vi kanske kan prata om senare, men Scientologikyrkan har en massa frontgrupper och bulvaner, och de finns på alla möjliga ställen där man inte riktigt vet det. Personlighetstester, ledarskapstester och kurser och drogrehabiliteringscenter, och de liksom hänger kvar på något sätt i samhället genom alla sina grupper.
Men du, varför heter det kyrka, det här alltid undrat?
För att man inte behöver betala skatt när man är i kyrka.
Ja, det är ju smart.
Och det hände, det var ju, det var helt öppet att det var därför Hubbard bestämde att det skulle bli en kyrka.
Du har ju gett ut tre böcker om, som är inspirerade då, förstår jag, av din tid i Scientologikyrkan. Kan du berätta lite om dem för de lyssnare som inte ännu har mött den här charmiga sektledaren?
Ja, den första boken heter Sekten på dimmen, och det handlar om en tjej som heter Sofia Baumann, som har precis, som hon är universitetsstuderande som precis har tagit sin examen. Hon går på ett föredrag och träffar den här karismatiska, snygga sektledaren Frans Oswald. Och sen dras hon långsamt in i det som hon till slut kommer att förstå i en sekt som ligger på en ö som jag kallar Dimmön, som är fiktiv. Och i början så är allting underbart, men sen börjar det hända konstiga grejer. Och sen den andra boken heter Sekten som återuppstod, och det är samma karaktärer, och den handlar mycket om Sofias liv som avhoppare från sekten, hennes svårigheter att anpassa sig, mardrömmarna, och sen bestämmer hon sig för att tala ut och starta en blogg, och då börjar trakasserierna från sekten. Och den här boken är egentligen en katt- och råttalek mellan henne och Frans Oswald. Och den tredje boken heter Sektens barn, och jag måste säga att det var den svåraste och tyngsta att skriva, för den handlar om barnen som växte upp i sekten. Och det hade gått 15 år sedan Sofia lämnade sekten, och hon har ett bra liv med sin man och sin dotter. Men sen så drabbas Västsverige av en stor storm med orkanstyrka, och då stiger Frans Oswald ur skuggorna med sin lärare igen, och då korsas deras vägar. Och sen samtidigt så får man följa Frans två tvillingsöner som heter Thor och Vic, och de växer upp i sekten, och en av dem, Thor, berättar sin historia om hur det var att växa upp i sekten. Och mycket av det som är, förlåt, jag kan få gå på.
Nej, bara prata på.
Men mycket av det som hände barnen, eller nästan allt som hände barnen, det hände i verkligheten. Och det var det som var väldigt tungt att skriva om.
Hur mycket, jag vet inte om man kan ställa den här frågan, men hur mycket av det som finns i dina tre romaner har du upplevt själv, så att säga?
Jo, det får du gärna ställa den frågan. Det som händer i själva sekten, det finns ju en bakgrundshistoria också, eller en sidohistoria om det här maktspelet mellan Sofia och Frans. Men det som händer i själva sekten, nästan allt av det är självupplevt. Det som händer avhopparna i andra boken, Det är sånt som har hänt mig själv eller som har hänt mina vänner som också har hoppat av. Så det som gäller sekten, det är väldigt mycket självupplevt.
Du, låt oss stanna lite vid det här med avhoppare. Jag har ju själv en viss sekterfarenhet eftersom jag var med i en liten stalinistisk sekt när jag var i tonåren upp till 20-årsåldern. Och där var det ju helt förbjudet att prata med de som hade lämnat partiet eller blivit uteslutna. Det där känner jag igen också när jag pratat med människor som har varit med i Jehovas vittnen eller i andra sekter. Det där hatet mot dem som lämnar, varför är det så starkt?
Ja, det är precis likadant i Scientologikyrkan. Alltså man får en stämpel, suppressiv person kallas det. Man får inte ha någon kontakt om man är scientolog med en suppressiv person. Och sanningen bakom det är ju, om jag skulle prata med någon som fortfarande var där, då skulle jag ju få dem att lämna. Jag skulle göra allt jag kunde. Alltså, det är så sorgligt att några av dem som jag kände, som jag älskade, mina vänner fortfarande finns där. Och ledarna vet ju att om jag skulle tala med dem, då skulle jag göra allt i min makt för att få dem att lämna. Och det är därför det finns den regeln egentligen.
Jag kommer ihåg att det var en kille i partiet som jag var med i som heter Kommunistiska partiet i Sverige. När jag intervjuade honom för en bok som jag skrev som heter Med Stalin som Gud, så berättade han för mig att det tog, efter han hade tvingats ut ur partiet, så tog det 10 år innan folk började hälsa på honom igen.
Åh herregud. Och de kommer aldrig hälsa på mig, Magnus. Någonsin, de som är scientologer. Visst är det sorgligt?
Ja, det är fruktansvärt sorgligt. Det där finns ju i många sekter där att mammor eller föräldrar som är kvar i sekten inte har någon kontakt med barnen om barnen har lämnat.
Ja, det är samma med scientologerna.
Du, jag tänker om vi går tillbaka till Frans Oswald, sektledaren. Mm-hmm. Vi hade ju en sektledare i det partiet jag var med i, och jag har också skrivit en bok om Hans Scheike och hans kvinnor, och Hans Scheike kan man ju lugnt kalla för en sektledare. De har ju någonting, de här sektledarna, som gör att människor stannar kvar i sekten oavsett om det är 5 personer eller 25 000. Vad har Frans Oswald för någonting som gör att Sofia stannar kvar och blir så attraherad av honom från början?
Jo, det är intressant, därför att du pratar om Hans Scheike, för jag har läst din bok och älskar, jag tycker den var fantastisk men väldigt sorglig. Men grejen att Hans Scheike inte spred sig så mycket som han skulle kunna ha gjort, tror jag, att han var väldigt miserabel, vad ska man säga, han hade inget vackert yttre precis. Men det som gör att Frans Oswald sprider sig så mycket, det är att han ser otroligt bra ut, och så är han intelligent, han är manipulativ och han är väldigt karismatisk. Och det var nog liknande, även om den sektledaren som han som är med över scientologerna just nu, som heter David Miscavige, han är också liknande, eller var liknande när jag kom in. Han var väldigt karismatisk, snyggt klädd, charmig och så rätt bra ut. Och det förstärker ju den här grejen att folk vill följa och tro på en ledare som är sån.
Vad har Miscavige i Scientologerna och Frans i din bok, vad har de för någonting gemensamt när det gäller just den manipulativa förmågan?
Intressant. Ja, det som de verkligen har gemensamt, det är att ibland när man pratar om en sektledare så tänker man sig en person med ondskefulla ögon, eller till och med när man ser på en tv-serie att de verkligen, man kan se att den här personen är ond, att de inte är okej. Men så är det inte i verkligheten. Utan David Miscavige kunde vara den snällaste människan jag någonsin hade träffat. Han kunde visa sån omtanke. Och sen ibland kunde han vara den mest elaka personen jag någonsin hade stött på. Och det där gör att man blir förvirrad. Att personen är så kan vara så ömsint och bry sig så mycket, och sen plötsligt så är man inte i god nåd med den här personen, och då är vreden liksom outhärdlig. Och jag tror att det är de här skiftningarna mellan att vara snäll och omtänksam och så elak som gör att man blir förvirrad, och till slut så tror man att man förtjänar den här vreden.
Du har berättat för mig att du har blivit kontaktad av många och fått mycket mejl. Är det mest från kvinnor eller män? Och det handlar, det som jag förstår, en del om att folk känner igen sig i sina egna äktenskap. Kan du berätta om det?
Ja, det är faktiskt både kvinnor och män. Men det är aldrig någon, eller kanske väldigt sällan någon som skriver och säger att jag var också med i en sekt. Utan det har alltid någonting att göra med det här med manipulation och maktmissbruk. En del säger att jag var i ett äktenskap och min make liksom betedde sig som Frans Oswald. Eller min chef var precis som Frans Oswald. Eller det kan vara en mobbningssituation. Så det där med manipulation och maktmissbruk är ju någonting som inte bara händer i sekter, utan det händer ju i allmänhet, i största allmänhet i världen. Och det betyder väldigt mycket för mig, för att om man kan hjälpa en person som är i en sån situation, så känns det ju helt annorlunda.
Hur tänker du kring det där med i äktenskapet och manipulation i äktenskapet?
Det är väl ungefär samma som jag sa innan. Du kan träffa en man som är fantastisk och ömsint och verkar bry sig. Och sen långsamt så förändras han då, så att han plötsligt blir våldsam eller försöker styra dig. Eller till och med kan misshandla dig. Och det är det som är så bedrägligt. Att det inte är ju så att man kan inte se det på en man som man träffar, eller en människa direkt. Utan det kan komma senare.
Mm.
Det är en sak jag tänker på också, förlåt att jag
går på. Nej,
det är många kvinnor, det är många som föraktfullt säger bara att men, det är vissa kvinnor som drar till sig sådana män. Mm, men det tror jag inte. Och i samma med sekt, att gå med en sekt, att någon säger att det är ju bara så att du själv måste ju vara dum som gick med, eller som gick på det. Men det är väldigt svårt att veta att en person är ondskefull vid ett första möte eller ens vid flera möten, och det är väldigt komplicerat faktiskt.
Jag tänker också att en människa kan ju vara, vad ska man säga, alltså den killen som värvade mig till den här lilla kommunistiska sekten, han var ju långt ifrån ondskefull, utan snarare en väldigt, väldigt bra man som jag tycker väldigt mycket om idag, och jag har aldrig haft några aversioner mot honom. Men han hade ju det här blandningen mellan charm, han var några år äldre än mig, han var väldigt slipad politiskt och otroligt vänlig och kunde ta sig tid. Jag kände det som jag hade fått liksom en äldre kompis, en ny pappa på något vis. Så det var väldigt enkelt för mig att följa honom. Och sen blev det ju väldigt mycket tuffare villkor när man hade varit med i sekten ett tag.
Mm.
Men jag tänker att hur blev det när du, blev du värvad eller gick du in i Scientology-rörelsen av egen vilja, egen kraft så att säga?
När det tog ett år innan jag verkligen gick med, och anledningen till att jag gick med är ganska liknande din, men jag hade en pojkvän som var 5 år äldre än mig, och när jag var bara 18 när jag började bli intresserad, så det var ju...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Speciellt, och han blev väldigt intresserad, och på något sätt så betydde det att i och med att han gick med så var det okej för mig att gå med också. Så jag lät honom fatta lite av besluten, vilket var mitt misstag, istället för att själv verkligen känna om jag vill göra detta.
Mm-hmm. Jag tänker, man pratar så mycket om sekter och sektbeteenden, och många av de organisationer som blir stämplade som sekt säger ju att nej, vi är ingen sekt, vi är en organisation man kan gå in och ut i som man vill. Så hur ska man egentligen, finns det någon allmän definition på sekt som du tycker är bra?
Men jag vet inte, så många gånger jag har tänkt på den här frågan som du ställer, och jag tror att det är väldigt svårt, det är väldigt lätt att sätta en stämpel på något och säga att det är en sekt, men å andra sidan så kanske inte det betyder så mycket. Därför att det viktigaste är att man inte låter sig själv, att man inte förlorar sin integritet, att man inte går med i någonting som inte känns bra, att man litar på sin magkänsla. Och sen kanske inte det spelar så stor roll om det har stämpeln sekt eller inte. Det kan ju vara ett förhållande eller vad som helst, eller en klubb. Utan att man verkligen, att man verkligen är ärlig mot sig själv.
Mm. Ja, men jag tänker lite liknande faktiskt, att man kanske skulle ibland strunta i ordet sekt och kalla det för, om vi nu har en grupp av människor, man kan kalla det för en totalitär grupp eller en auktoritär grupp, där ja. Det är väldigt svårt att få vara sig själv, där det finns ofta en lära eller en ideologi som är svartvit, och man har en syn på världen som att alla andra har fel och vi har rätt, och sen så speciella förhållningsregler inom den organisationen som är väldigt förbjudna att bryta mot. Har man kommit i de här tre sakerna som jag räknade upp nu, så kan man kanske kalla en totalitär grupp, och det räcker väl så.
Ja, kanske. Och sen ibland ändå så tänker jag, nej, alltså, för det var så många gånger som jag fick höra att vi är inte en sekt. Och ibland känner jag bara, nej, de ska ha den stämplen. Alltså, de är en sekt, om du förstår vad jag menar. Mm-hmm. Det känns en viss, eftersom min bok heter Sekten på dimmen, det känns bra att den heter Sekten. För det var en sekt, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Men jag förstår precis vad du menar när det gäller definitionen, att det kan vara svårt.
Ja, som du säger, det kanske inte är det viktigaste. När man pratar om sekter eller auktoritära grupper, så säger man ju att människa blir fri från sekten, om vi nu fortsätter med det begreppet. Men människor är ju inte inlåsta, oftast inte. Inte inlåsta, och de är där till synes av fri vilja. Vad är det för mekanismer som gör att man stannar kvar?
För först måste jag ju säga att vi var definitivt inlåsta. Det var faktiskt inte alls så att vi kunde gå och lämna när vi ville. Vi var inlåsta bakom ett elstängsel. Det var vakter hela tiden. De hade pistoler. Vi var helt stoppade från att... I slutet var vi inlåsta i en liten... vad heter det? En camp eller en husvagn. Och då fanns det faktiskt stängsel, alltså, runt hela vagnen också, som inte skulle komma ut. Så vi var definitivt inlåsta. Men det fanns ju en tid innan vi blev inlåsta. Mm. Och jag tror att anledningen till att man stannar kvar, det finns många anledningar till att man stannar kvar, men det enda ärliga svaret är att man är hjärntvättad. Alltså, varje dag fick vi höra att vi var den enda lösningen på världens problem, och när man hör någonting tillräckligt många gånger så blir det till slut sant. Och jag var helt säker på att vi skulle rädda den här planeten när jag var som mest fanatisk. Så jag tror att det är den allra största anledningen. Och sen, ibland så är ju säkert... Vi var ju i USA, så jag kände ingen i USA. Jag kunde inte... Om jag hade rymt så hade jag lämnat alla mina vänner, min man, min son. Och bara flytt ut i tomma intet egentligen. Så det var det. Jag drog mig hela tiden för att fly när det började bli hemskt. Och jag... intalade mig att det kommer att bli bättre imorgon, det kommer att bli bättre nästa dag, men det blev det aldrig.
Det är ju den här som jag, alltså det här att lämna och mista alla sina vänner, också ett sammanhang och en tro som har liksom fyllt hjärtat. Jag inbillar mig att det är väldigt starkt hos många som har lämnat sekter. Själv kände jag en otrolig tomhet efter att ha varit fylld av nästan någon slags andlig uppenbarelse, vilket man också kan känna när man tror på en helt annan värld, en kommunistisk, jämlik värld, så blir det den här tomheten. Känner du igen det?
Ja, absolut. Alltså, inte så mycket tomheten efter läran, för det hade gått flera år och jag var så förbittrad över läran och sektledaren och allting. Men saknaden efter mina vänner, de var fruktansvärda. Så jag kunde ligga och gråta på kvällarna och tänka på att jag inte skulle få träffa dem igen. För de människorna jag träffade där, de var handplockade och de var många fina, underbara människor som hade otroliga talanger. Och sen nu, ibland tänker jag, de har varit i 10 år, 12 år sedan jag lämnade. Hur är de nu? Hur blir man efter ytterligare 10 år där? Och, det är nog det svåraste, det var att lämna de här människorna som jag älskade så mycket.
Hur byggde du upp ett nytt liv igen?
Jag hade min man som också var avhoppare. Jag flydde ju hals över huvud och gömde mig i South Central, som är en av de kriminella områdena i Los Angeles. Och där kom han och hämtade mig. Och då var vi bara vänner. Men att jag kunde dela allting jag kände med honom, det var helt fantastiskt. Och vi bara bestämde oss för att bygga upp ett nytt liv tillsammans. Och när jag kom ut så visste jag ingenting av vad som hade hänt i världen. Jag hade inget pass, jag hade inga ID-handlingar. Jag visste ingenting. Jag hade aldrig använt en mobil, hade inget bankkonto. Så vi bara tog ett steg i taget och skapade ett nytt liv helt enkelt. Och vi hade varandra.
Hur lever du idag? Du bor i Halmstad. Men ja. Kan du berätta lite mer om ditt liv?
Jag bor i en liten sommarstuga i Halmstad i havet. Och jag ska flytta faktiskt inom en vecka till ett. Vi har precis köpt hus som också ligger utanför Halmstad, men mitt inne i skogen. Jag har, tack vare att min bok har sålts till utlandet i så många länder, så kan jag nu leva helt på mitt författarskap. Och jag jobbar på, jag skriver mycket. Och jag föreläser. Så antingen skriver jag eller så föreläser jag. Och jag älskar att föreläsa i skolor för ungdomar. Det är en av mina favoritgrejer. Att ha ett stort schema med föreläsningar i skolor. Och sen skriver jag på en helt ny serie som också handlar om sektor.
Ja, det kan du berätta. Kan du säga någonting om den? Det tycker jag är spännande att du avslöjar någonting här i Utvik och böcker som du kanske inte har sagt någon annanstans.
Det ska jag göra. Så här är det. När jag var ute och höll föredrag så var det många som sa att scientologerna är inte farliga, de är ju så små här i Sverige. Och då började jag berätta om alla frontgrupper som scientologerna har, bara här i Sverige. De har skolor, de har en massa tester som de ger till föredrag, de har ledarskapskurser och de har ett stort drogrehabiliteringscenter. Men ingen av de här grupperna säger att de är en del av scientologerna, utan de säger bara att de använder Eldon Hubbards lära, och de sprider sig ganska stort. Och när jag berättade det för folk i mina föredrag så var de helt chockade. De visste ingenting om detta. Och då kom den här idén att jag ska skriva en bok om en ny serie om detta, sektor i samhället, hur de påverkar samhället. Och men samtidigt så ville jag skriva en bok som var mycket thriller, mycket driv, mycket tempo, så jag gillar att skriva. Och då kom den här idén för en ny bokserie, och den första boken heter Vit krypta. Och den kommer ut i den 25 mars faktiskt. Och den liksom introducerar den här nya fiktiva sekten och går tillväga. Samtidigt så är Vit krypta en bok som jag har skrivit för människor som det har jag inte berättat för någon annan. Från mitt hjärta för människor som är i fångenskap, som har berövat sin frihet, som inte får lov att andas frisk luft, dricka rent vatten, känna solens värme. Det är därför jag skrev den boken till att börja med, för de personerna. För jag genomlevde själv, och när jag kom ut så lärde jag mig uppskatta de här små underbara ögonblicken i livet som man kanske livet som man tar för självklart. Och så jag skrev den boken med två syften: upplysa om sekter i samhället och verkligen belysa hur det är att bara leva ett liv i total fångenskap.
Det ser vi fram emot. Jag ser väldigt mycket. Jag vill snart kasta mig över den här boken, men jag får ju hålla mig till mars.
Det är väldigt mycket tid.
Du är välkommen tillbaka då igen, Marit. Det kan jag säga.
Det skulle vara jättekul, ja.
Det, när vi sitter här nu så händer ju någonting väldigt tråkigt, eller ska snart hända någonting väldigt tråkigt i bokmässan i Göteborg. Svenska motståndsrörelsen, som är en nazistisk organisation, ska ju demonstrera där. Och Jag tänker att det finns många föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar som är livrädda för att deras ungdomar ska gå med i någon nazistisk organisation, en militant islamistisk grupp eller bli vänsterextremist. Har du några konkreta råd att ge till föräldrar och vänner som är oroliga för att någon anhörig söker sig eller har gått med i en sån här totalitär grupp?
Ja, först så när jag själv gick med så hade mina föräldrar inte tillgången till nätet. Och de kunde, det skrevs väldigt lite om Scientologikyrkan och det fanns inte så mycket de kunde göra utan att tjata på mig. Och till en viss del så kanske hjälpte det, men sen det gjorde det egentligen. Men när man är 19-18, man lyssnar inte mycket för sina föräldrar. Jag önskade att jag hade haft nätet och att jag kunde ha fått läsa i lugn och ro mer om Scientologerna. Men sen det andra rådet jag har, det är att man ska aldrig någonsin ge upp. Jag tror att när jag var fången och när jag längtade efter mina föräldrar så var min största önskan att de inte skulle ge upp på mig eller ge upp om att längta efter mig eller att få mig tillbaka. Och jag tror att man måste ha ett konkret samtal utan att vara för, vad ska man säga, man ska inte vara för didaktisk, utan man ska försöka verkligen vädja till personen när det gäller det här. Men också låta dem själva ta sig tid att läsa och studera vad det är som de ger sig in i, båda sidorna.
Om de nu vågar göra det. Många som jag har träffat inom sektvärlden vill ju inte ta till sig någon annan kunskap än den som kommer från sekten själva.
Nej, men de är ju medlemmar. Alltså de som är medlemmar till exempel i Scientologerna, de får inte gå på internet och läsa om Scientologin. Det är helt förbjudet. Men de som är utanför, som ändå inte har tagit steget, de har ju tillgång åtminstone till internet och böcker och sådana saker.
Jag tänker att föräldrar som har barn som är på väg in eller som finns i en sån här sluten grupp, jag tror att man ska hålla igång dialogen hela tiden. För att om man argumenterar och inte bara dömer så kan man också så ett litet frö. Och nästan varje diskussion blir som att vattna på det här fröet lite grann. Och till slut så kan också ett tvivel börja växa fram hos den som är med i en totalitär grupp. Så därför tror jag att det är nödvändigt att hålla igång dialogen. Och inte, alltid, och inte sura och skälla och fördöma hela tiden. För då drar sig bara den här sektmedlemmen undan och går ännu djupare in i organisationen.
Ja, precis. Du har helt rätt i det. Och jag tror också att en av orsakerna till att jag tog mig ut, även om det tog 25 år, vilket är helt otroligt, det var att mina föräldrar hade sagt till mig att jag hade rätten att tänka kritiskt. Jag fick aldrig någonsin ge upp den rättigheten att tänka kritiskt. Och de hade på något sätt uppfostrat mig så på det. Och annars hade jag varit kvar fortfarande. Utan till slut så började jag tänka kritiskt och började ifrågasätta saker. Om ett barn som går in i en sekt eller nästan går in i en sekt, åtminstone har den förmågan eller vet att de har den rättigheten, då tror jag det kommer hjälpa jättemycket.
Tack ska du ha, Mariette Lindstin, för att du ville besöka Utvik och böcker. Och lycka till med din nya bokserie.
Tack så mycket, jättekul att jag fick komma.
Tack, tack, hej. Ingen samhällsklass är så frånvarande i den svenska litteraturen som arbetarklassen. Vård och affärsbiträden, arbetare inom industrin. Var är de någonstans? Kjell Johansson är en av de få författare som i sina många böcker skrivit om svenska arbetare och förvandlingarna av Sverige från ett fattighus i början av 1900-talet med råttor på bakgårdarna stora som hundar till ett av världens rikaste och mest jämställda länder. I sin nya bok Familjen skildrar Kjell Johansson en familjs historia över nästan 100 år. Berättarjaget är Sigvard, en gammal ungkar som bor i en liten hyreslägenhet på Södermalm i Stockholm. För honom är tiden ur led. Allting är privatiserat och medelklassen har tagit över arbetarnas bostäder. Sigvard väntar på döden, i ensamhet. Med vissa minnen glöder fortfarande, som när han följde med sin mamma och bror på fotboll på Råsunda. Det var fattigt, men det fanns kärlek och vänskap. Och dessa värden är eviga. Har du inte läst Kjell Johansson så gör det nu. Det Sverige han skriver om kan annars snart vara glömt. Och det vore synd. För om vi inte kan vår historia kan vi inte heller skapa en framtid där ingen tvingas stå på knä för att få pengar till mat. På baksidan av en ny barnbok läser jag. Samtidigt som det läser det här slår ett hjärta sitt tusende slag. Samtidigt blir någon innerligt kär och natten blir någonstans dag. Barnboken heter Samtidigt som av författaren och illustratören Lisen Adbåge. Hon har skapat en bok som påminner barnet om att det samtidigt som händer något här och nu händer något annat en bit bort. När barnet äter gröt ger någon som heter Anneli en hund mat eller flyger en sparv över skogen. Det är suveränt enkelt och ändå så häpnadsväckande. Många saker händer samtidigt på olika ställen på hela jorden. Kan livet beskrivas bättre än så? Boktipsen var Familjen av Kjell Johansson, Weiler förlag. Samtidigt som av Lisen Adbåge, Natur och kultur.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.